when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du är ju tveklöst smakens gode mästare, Andreas.
Det är väldigt snällt sagt, det vet jag inte. Men jag gillar ju det goda i livet, det får jag skriva under på.
Men om vi tänker då inte bara det estetiska utan det som du stoppar i där. Har du haft några smakupplevelser?
Ja, vi pratade ju faktiskt för 2 avsnitt sedan om att vi bägge skulle ut och kosa oss i Stockholms restaurangliv närmsta tiden. På flera restauranger.
Just det.
Jag har ju sedan dess varit för första gången faktiskt, på Lilla Ego.
Oj, vad härligt.
Tom Sjöstedts restaurang.
I Vasastan, va?
I Vasastan, eller i södra Solna som en bekant sa.
Ja.
Det var lite roligt. Det var jättekul. Det var jag, min fru och 2 andra par. Det var väldigt mysigt. Så här, 6 personer, inte något formellt eller stelt på något. Det var väldigt, väldigt mysig stämning. Och vi började faktiskt kvällen på, jag tror jag nämnt det någon gång, det här nya vinkällarstället som heter La Cave.
Är det nu så att det finns minst 3 vinkällare inom någon form av vintriangel på nedre Östermalm?
Ja, precis. Vi har ju Grapp på Grevgatan. La Cave ligger på Grev Magnigatan.
Grev Magnigatan, ja.
Grev Magnigatan.
Om man ska vara stockholmare.
Helt rätt. Det ska man faktiskt. Det ska man. Och sen har du ju Magnussons vin, men ja, det vet jag inte exakt var det ligger.
Det ligger faktiskt på en av tvärgatorna.
Ja, ja, men du ser. Ja. Så det är verkligen epicentret av vinkällare. Men
ja, berätta då om
det skiljer sig ganska mycket åt. Fast olika styrkor och svagheter, om man nu ska välja att se det så. Men jag har ju varit inne på, jag har haft skåp i några år på Grapp.
Ja.
Och det finns ju någonting mysigt och väldigt så här, sitter i väggarna. Det har funnits sedan 86 när Carl Jan Granqvist grundade det. Och liksom det de har som är jäkligt bra är ju att de har personal som är sommelierer.
Ja.
Som kan hjälpa till med att servera, och de har även lättare tilltugg, eller man kan till och med beställa mat i klubbrummet, som det heter. Ja. Problemet med Grapp är ju att det är ju också lite gravstämning. Alltså det är ju noll musik, det är ju noll stämning.
Lite formellt och lite...
Ja, det är eller? Till och med så att det hyschas liksom mellan borden om någon pratar för högt ibland. Ja. Och det är väl upp till stället själv att välja väg.
Ja.
Det är bara att det är ju inget ställe man, eller som jag tycker är så kul att gå och ta en AV, dela en flaska vin innan man ska gå ut. För det är ju ingen stämningshöjare. Nej. Det är ju mer, det är mysigt liksom.
Så nu har du flyttat samlingarna?
Det är faktiskt en vän som har skåp på La Cave som tog med mig. Jag har Spännande. Ju funderat på det. Vi får väl se om det finns några skåp kvar. Men det är ju mer, där har du, det är ju mindre för det första än vad Grapp är. Men du har ju samma grundfilosofi att du kan köpa ett skåp i olika storlek. Antal vinflaskor, det rymmer helt enkelt. Men sen är det ju framförallt att de har ju inte samma, ska man säga, de har ju inte personal som springer omkring och serverar eller så, utan där gör du ju mer. Du har ett stort bord som du bokar då för ett eget sällskap.
Yeah.
Och där kan du sätta på musik som du vill, du har liksom högtalare och allt det där. Så det är ju oerhört mysig liksom lokal. Helt mycket modernare känsla.
Vad skulle du döpa en vinkällare till som bara har unga viner? Jag tycker att det vore verkligen inte okej om den skulle heta Fritzel. Det tycker jag. Nej, men jag tycker att det vore otroligt osmakligt.
Fritzels källare.
Ja.
Jag har inte mina viner i Fritzels källare.
Nej.
Väldigt roligt faktiskt.
Nej, men jag tycker att det vore inte okej.
Nej, det vore inte det.
Där var, du ja, var det, absolut inte i Fritzels källare.
Nej, det
du
var verkligen motsatsen.
Du var i La Cave.
Ja, och väldigt mysigt. Eller, La Cave. Men det är i alla fall som är, som jag vill ta med är att där kan man ju skapa sina egna liksom förutsättningar på ett annat sätt.
Man kanske vågar simma kanske.
Ja, absolut. För det är ju ingen annan där i regel. Nej. Det här var ju liksom klockan, ja men typ runt 6-tiden på en lördag.
Ja.
Där är man ju helt själv och bokat och så här. Men ja, det var supermysigt. Stannade där, drack.
Var det bra nivå på vinerna, det vet
jag. Ja, det är det alltid i det gänget. Det är väldigt förmånligt att få ha möjlighet att dricka roliga och bra grejer. Vi brukar alltid dricka, alla tar ju med sig någonting, så man vet ju vad man själv har tagit med sig, men man serverar det blint för de andra och så får man på en lagom pretentiös nivå. Vissa är ju mer intresserade än andra. Men
och då var ni 6 personer. Ja. Hade ni 2 flaskor av varje då? Eller
Nej.
Hade ni en av varje?
Nej, en av varje. Så att, och det kan ju variera lite vad för stil och sådär man har med sig. Nu var det bubbel. Jag tog faktiskt med en, jag berättade att jag köpte de här Bollinger PN AYZ som vi hade förmånen att prova när de lanserades. Ja. Den var ju, alltså nu har det inte gått så lång tid sedan den, men den var ju fortfarande, den är ju fruktansvärt god. Oj, så ung. Alltså för den har en massa reservvin, det har jag varit inne på tidigare. Och så drack vi lite röd bourgogne, drack en spansk, ett vitt spanskt som jag blint var helt övertygad var liksom Cote Bon bourgogne.
Alltså, kände du dig lika kränkt då som jag gjorde när jag kom in på
Nej,
The Well?
Verkligen inte. Man måste ha ödmjukhet för
Men för det är så jag känner också när jag får in det här inlägget.
Att och man kvaliteten var ju, alltså det här var ju liksom inte en, ja, det var inget tintovin. Det här kostade väl i prisklassen som en vit bourgogne. Fick jag ju, alltså det var ju ett kvalitetsvin. Det var ju bara,
spanska viner kan ju vara fantastiskt.
Ja, absolut. Men jag menar att det är ju, det hade varit värre om man trodde att det var liksom en Premier Cru Bourgogne och så var det liksom
California
180
White.
Spänn på bolaget som har kört sig över eller gått passerat genom en kropp 3 gånger liksom.
Ja, den är trist.
Nej, det är inte kul. Men
GVs morgonpiss.
Det är en bild jag inte kan få ur huvudet.
Men alltså förstå när han blir toksenil och han har bara ja-sägare som medarbetare. Han kommer ju kränga in det där på bolaget.
Ja, absolut.
GVs lilla gula. Den vill man inte ha ett blindtest.
Nej, den vill man inte ha ett blindtest.
Man vill inte ha den överhuvudtaget. Men,
och sen bar kosan till Lille Ego.
Ja.
Och som sagt, det var första gången jag varit där. Det är ju dels för att det är ju inte helt enkelt att få bo där fast det inte är en svindyr restaurang. Jag tänkte komma till det.
Du hade ju höga förväntningar
det
såklart.
Hade jag. Det så, hade jag. Det, man har hört väldigt gott om det från väldigt, från återigen som vi var inne på förra avsnittet, folk med gott omdöme.
Ja, som jag hade med det här spat som
Just
jag var
det.
På i Norge.
Och jag vill nog säga att först och främst, det absolut trevligaste när man kommer in där, det är ju att man faktiskt ser Tom Sjöstedt stå och jobba. Att det här är liksom inget ont mot Björn Fransén eller Tommy Myllymäki, för de gör ett jäkla jobb med sina krogar, men det är ju inte en självklarhet att de står i köket.
Nej.
Det är ju en två olika grejer, men att Tom Sjöstedt står där en lördagkväll fast han kanske inte hade behövt göra det, är ju bara beundransvärt och underbart, tycker jag.
Mm.
Och sen då att beställa, alltså jag åt havskräfta. Jag kommer inte gå igenom och redogöra för hela rätterna. Nej, men
då var du var ju lite varm i kroppen då när
ja,
du kom
det var
dit.
Man ju. Alltså, precis. Vi var ju ganska många som delade på vin.
Ja, jo,
innan, men ändå,
hade
absolut.
Fått upp ångan, liksom.
Ja, absolut. Och den här havskräftan som var med en såsaktig, som var uppkryddad med harissa. Det är ju en sån grej som jag känner igen lite från när jag var på Fransén, fast på helt olika sätt. Just att sötman i havskräfta möter hetta.
Mm.
Så fruktansvärt bra kombination. Underbar förrätt och sen rensadel till huvudet. Du kan ju tänka dig hur god den var.
Oj.
Det var sjukt bra. Och sen framförallt kan jag tycka att 6 personer, två flaskor vin och en öl och... Jag ska komma till deras järn som vi drack, som var väldigt
Förlåt,
speciellt.
Det här säger jag inte för att liksom göra någon grej, men 2 flaskor vin på 6 personer.
Ja, men det var bara till maten.
Ja, men för då ja. Hade ni ju också,
ja,
ni
absolut.
Hade ju
absolut.
Blött er innan, så att
absolut.
Säga.
Absolut. Ja. Men allt detta, plus 2 rätter, och någon tror jag tog in en dessert också, för 1300 spänn per person.
Mm.
Det får man ändå säga är jävligt bra pris.
Det låter väldigt
med
bra.
Dricks, alltså så här, fan. Jag var sjukt imponerad, för det är inte en fine dining krog på det sättet.
Nej.
Men det är en väldigt ambitiös matnivå. Och där är det smak i såserna, kan man säga.
Ja.
Så här, det var
ja,
väldigt
men, lilla ego.
Ja?
Det ger du 5 tasslar.
Ja, i alla fall. Alltså det beror på, för om Fransén är det bästa man har ätit.
Är det bästa du har ätit?
Alltså smakmässigt, ja.
Ja.
Eller upplevelse.
Ja, nej, jag vill inte vara,
men,
jag har
men
ju fortfarande
inte det
varit
stället,
där.
Även om jag hade, alltså hade det kostat samma att äta på Sturehof som Fransén. Alltså att man har betalat Sturehofpris, hade jag inte velat gå till Fransén varje vecka. För det är en upplevelse fortfarande.
Har jag berättat vad vi ska... Eller förlåt, nu, det där var väldigt drygt sagt. Men vad jag ska göra när vi har stängt av mickarna här nu?
Nej.
Jag ska gå till Fransén.
Ja, men du nämnde i förför att
jag,
du skulle, men
jag,
inte,
jag
visste inte att det var idag.
Jag tjötar.
Nej, men det är ju underbart. Men du kommer ju smakmässigt så här, wow.
Och jag, nej men, nu har ju jag håsat mitt besök där. Men jag tror, i ärlighetens namn, inte ens att jag kommer att äta. Få äta.
Nej.
Alltså, för att det är ju en...
Det var förvånande.
Det är så jäkla loservarning. Och jag har sålt in det här och sagt
ja,
att
smakar
jag...
Då? Nej, vi åt inte.
Vadå smakar? Håll käften nu. Vi ska inte prata om mitt besök där. Vi ska inte snacka om det där besöket. Du ska inte ställa mig mot väggen på det där sättet. Nej, men han ska ju lansera i dagarna nu en gin med härnö.
Ja, just det. Jävla trevlig ginproducent för övrigt.
Det kan jag ju säga, vi har ju haft en fantastisk draja upplevelse på här.
Ja,
nu.
Absolut.
Men så att jag ska återkomma kring det. Men det var apropå Fransén, men låter ju det här lilla egobesöket lät ju fantastiskt.
Men jag gillar inte att jämföra det med Fransén och Aira, för jag tycker inte det är rättvist liksom mot någon, för det är ju inte alls samma upplevelse. Det här är ju verkligen en kvarterskrogskänsla, fast maten är väldigt mycket, mycket mer ambitiös och välgjord än gemene ställe. Men prismässigt så är det ju också natt och dag, så att man får ju också lite jämföra äpplen och äpplen liksom. Så jag var jäkligt imponerad och så här, ja, kan varmt rekommendera såklart, men
spännande.
Ja, verkligen.
Du nämnde ju i förra avsnittet, när jag tjatade om mitt spabesök, så svishade det förbi ett citat från dig att du bar den här kabelstickade Ralph Lauren.
Ja, under högskoleperioden.
Och det var ju ingenting negativt,
nej.
Någonting du behöver skämmas över. Tvärtom, men det lät ju snarare väldigt klassiskt och snyggt med ett par jeans och en kabelstickad Ralph Lauren Kashmir gissningsvis.
Ja, 100, det, precis.
Det fick mig att tänka på liksom en relativt avslappnad preppy look.
Mm.
Hur skulle du säga att det...
Det här, nu öppnade du liksom hela Pandoras box. Det här är ju ett kul ämne. Jag tänkte faktiskt att vi skulle snacka om det något av sen. Vi kanske ska göra
det
idag.
Jag tycker vi öppnar den dörren lite, va?
Det här med, vad är skillnaden mellan preppy och ivy? Och vad är farorna med de bägge eller enskilda?
Och vad är skillnaden mellan preppy ivy och Andreas Weinås, ja, 2010?
Ja, men jag skulle nog säga att Andreas Weinås 2010 var ju väldigt... Det var ju inte riktigt tillräckligt piffigt. Och det var ju väldigt... Det var ju liksom basic bitch på mig då.
Okay.
Även om det fanns inslag från det. Jag tänker framförallt när man hör uttrycket preppy, då tänker det är en yngre person, vilket jag var då.
Det är väl lika bra att redogöra nu. Ja. Hur kategoriserar vi, eller jag skulle vilja faktiskt rikta det till dig.
Ja.
För att,
nej, men jag kan säga hur jag tänker och kategoriserar det. Preppy för mig, det är ju mer tidiga gymnasie, alltså liksom gymnasieåldern som jag förknippar personer som bär. Alltså det är en yngre målgrupp.
Det är en studentstil.
Ja, precis. Och det är mycket färg. Det är jäkligt mycket färg. Det är väldigt, det är nästan gränsat till glättigt, kan jag tycka. Alltså det görs ju självklart bra och mindre bra beroende på vem som bär det. Men det är mycket det här, tycker jag, shorts i typ. Alltså lite så här en blandning av Marstrand och Nantucket beroende på vem som gör det bäst då. Igen.
En gymnasie- eller universitetsstil, man får väl säga ganska slätstruken.
Väldigt, alltid slätrakat och välkammat liksom. Och i de mer extrema tolkningarna så är det ju ofta, eller var i alla fall, någon färgglad. Det är väldigt mycket så här fluga eller slipsbälte som var enormt populärt när det här slog igenom som trendbrett. Ja, då i den perioden ungefär, när jag började på King och, eller ja, 2010-ish där omkring liksom. Och jag måste ju säga att om man jämför det med ivy, som är en av de största trenderna inom mer klassiskt herrmode idag, influenserna i alla fall, då är ju ivy för mig personen som har haft det, som har vuxit upp lite och börjat på universitet. Ivy League-skolor är ju ursprunget, att där är det ju snarare då. Typexempel är Oxford button-down-skjorta. Det är väldigt 60-tal för mig också. Det är där, det är inte kanske moderna, nej, Ivy League-universitet, utan 60-talsmyten om det. Det är de här djupt V-ringade tröjorna, lite korta, lite rubato, de som känner till deras silhuett och stil.
Ja.
Chinos som vi var inne på, jag hade förra veckan, de här lite 60-talsinspirerade, lite högre midja, men inte så här. Inte stora, men ja, lite så. Penny loafers till exempel. Det är lite mognare på något sätt på alla plan. Och ofta de här college-tröjorna med tryck eller keps från universitet. Och här är ju min stora problematik. Om man liksom kör all in på ivy. Det är att du bottnar inte i det om du inte har gått där eller kommer från den kulturen. Väldigt sällan i alla fall. Influencer, absolut. Men det blir platt som fan med folk som har Princeton college-tröjor och inte någonsin har varit där. Eller kepsar från Harvard. Det är liksom, ja, Jacob Wallenberg kommer undan med en Harvard-keps till sin kostym fast den bryter. För att han har fan liksom förtjänat den.
Han kan gå långt.
Ja, man kan säga det. Men det finns också ett uttryck på tal om detta som heter broken preppy. Som myntades, vad jag vet i alla fall, av en blogg som hette Industribolaget. Ungefär 2009, något sånt där. Och jag gillar det uttrycket än idag. Att det är ju att skita ner den här välkammade och slätstrukna eller slätrakade ivy-stilen också. För den är ju fortfarande väldigt så... Det är inte mycket skitighet, och det kan ju vara att man har liksom lite mycket slitnare jeans eller att man blandar in andra influenser, blandar upp det med andra stilar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Till exempel.
Om du skulle säga 5 varumärken som man ska satsa på.
Ja, inom den här stilen.
Ja, eller stilarna.
Ja, alltså de som är närmst förknippade för mig, de 3, det är ju Ralph Lauren. Han är ju liksom synonymt med den här östkust preppy slash ivy. Kanske mer preppy faktiskt, när man med fan är så färgorienterad. Det är så mycket färg och men, alltså klubbrandiga slipsar och sånt. Sen har du ju J Press som, eller J Crew, ja, liksom J Press. Ja, det är liksom, vad fan ska man säga? Det är väl, det är Brooks Brothers är ju också, det är bara att jag har alltid tyckt att de två har varit en sämre version av, även om de har funnits längre, eller framförallt Brooks Brothers har funnits längre än vad Ralph Lauren har, så har jag alltid tyckt att Ralph gjorde det bättre, precis som att...
Vad hände med hacket?
Ja, det är ju intressant, för där har du...
Vad hände med det varumärket egentligen? Det
är... Sjukt, väldigt bra fråga
kan
faktiskt.
Kan man fråga sig.
Ja, för det var ju när Jeremy Hackett själv var vid rodret, då var det ju faktiskt, det var ju Storbritanniens Ralph Lauren typ.
Verkligen.
Otroligt bra. Och det, för de implementerar ju den brittiska Ivys, alltså brittiska universitetsstilen ihop med lite formella kostymer och sådär.
Ett
fantastiskt
varumärke som tolkar det väldigt bra tycker jag är Morris.
Ja, det är bara att alla de svenska, både Gant och Morris, de gör ju faktiskt liksom en genuin... Gant har ju till och med amerikanska, eller en amerikansk koppling i alla fall.
Även det var ju amerikanskt från början.
Det är det jag menar.
De är väl schweiziska
ja,
med
exakt.
Svensk styrning.
Precis, men jag menar att det är faran är ju bara när man är inne i ett område där varumärket själva inte nödvändigtvis har ett ursprung. Förstår
tänker
du vad jag menar?
Tänker du nationsmässigt? Eller?
Främst nationsmässigt. Att det blir lite att man, det som när svenska varumärken ska göra italienska plagg, det kan ju göras jättebra, men det doftar ju inte liksom carbonara i rummet, om man säger så. Eller riktigt bra espresso. Förstår du vad jag vill komma
både
med det?
Både och, skulle jag vilja säga. Alltså, jag tycker att svenska varumärken är... jag tycker nog inte likadant. För jag tycker att svenska varumärken är helt fenomenala på att tolka den italienska stilen.
Ja, men
väldigt
jag,
många
jag
italienska varumärken. Ja. Sen tar man bort etiketten, så är det italienska tygtillverkare. De är sydda i Italien, men det är väl också vad...
Men jag,
vad ut
Jag tror vi pratar om olika. Jag pratar alltså inte om att inspireras av italienska stilen och använda italienska tyger, utan mer att döpa varumärken till italienska namn och ha väldigt så här, det här ska vara, tänk södra Italien, för att det är ju så här, vad är trovärdigheten då?
Det beror lite på vad man inspireras av liksom.
Och jag tycker nästan alla bra varumärken idag har ju, oavsett var de är ifrån, har de ju inspirerats av en siluett från södra Italien. Det är ju inget snack.
Sen har väl, om man talar ursprung, så har väl Ralph Lauren å andra sidan inspirerats av England.
Exakt. Så att det är det jag menar, att för att få den trovärdigheten kräver väldigt lång tid och väldigt liksom genuint och dedikerat arbete både med marknadsföring och produktutveckling. Så att Ralph är ju inte mer egentligen, han är ju inte mer britt än vad svenska varumärken är italienare.
Nej.
Men jag vet inte, jag kan tycka typ om man tar typ Ivy League varumärken som jag var inne på, Rubato har ju en siluett som jag tycker är väldigt så här intressant ur ett 60-tals Ivy perspektiv, men de är ju inte heller 100% det bryts ju upp med egna, alltså de har ju inspirerats av delar av det.
Mm.
Så då tycker jag det flyger i det avseendet att det är liksom inte, de har inte utgett sig för att vara italienare eller från Massachusetts liksom. Det är viktig skillnad. Liksom.
Ibland är det ju inte helt enkelt att se vad ett varumärke är för ens etikettera vad ett varumärke är för nationell eller har för nationalitet.
Och ibland kan jag tycka att idag är det ganska ointressant.
Ja, det tycker jag. Det är därför jag inte bryr mig om var vissa varumärken
kommer ifrån. Det var det jag ville säga mer, att så här, låt plaggen och filosofin stå bakom snarare än att skrika om kulturen som ni egentligen inte har en koppling till. Förstår du med? Utan var multinationella, om man säger så. Alltså inspireras av, kan producera i Japan om man tycker de gör bra grejer, och så kan man producera
Jag tror att
också,
de som intresseras och vill köpa preppy och Ivy-kulturen, de vill ju tro att de köper någonting amerikanskt eller engelskt.
Mm.
Så jag...
Ja, absolut.
Sen blir det ju falskt om företagen bakom ljuger. Men att skapa en atmosfär tycker jag är någonting annat.
Det håller jag med om.
Som till exempel Morris gör, som jag tycker
absolut.
Har varit en fantastisk förespråkare. Men att bygga en kultur kring någonting där arvet är så att säga fiktivt.
Ja, jag förstår. Ja. Sen tycker jag att vart drar man gränsen? Alltså, vi vet ju bägge att 80% av alla garderobs, liksom basgarderobsklassiker, ikonplagg, har ju sitt ursprung från typ det militära till exempel.
Ja, visst.
Och där, jag är faktiskt inte så så liksom begränsad att jag säger att man bara kan ha jeans från Levi's eller en trenchcoat från, liksom, förstår du vad jag menar?
Ja,
man måste ju självklart kunna tillåta tolkningar av etablerade saker, precis som jag tycker att Belgian shoes är, där är det bäst från originalet, men det är ju min personliga, det är ju inte att jag förbjuder ju inte folk att göra
det. Och det där är ju alltid, skulle jag säga, från fall till fall.
Ja.
Vad är det man attraheras av hos ett visst plagg eller en accessoar? Ibland kanske det är arvet, och ibland kanske det arvet är totalt ointressant.
Helt
för
rätt.
Att det finns inget arv.
Nej,
men det
med.
Finns någonting som är snyggt och där sinnena tilltalas ändå.
Och de mjuka värdena hos ett företag ska man ju aldrig underskatta. Om man tar Belgian Shoes då, det är ju mycket att det är ett litet företag som har legat och haft en butik på Upper East Side i alla år.
Mm.
Som är nästan omöjligt att få tag i. Om man inte åker dit. Det finns på några få ställen. Det är också mysiga känslan i att det här är liksom skor som produceras i Belgien. Säljs till en mytomspunnen men ganska mediaskygg målgrupp. Som är så här, det är ju inte lika kul när man ser liksom en replika då. Från ett varumärke som har liksom snott till och med rosetten. Och även om de är prisvärda eller så blir det ju lite så här, man vill ju hålla på den lilla spelan som är Belgian Shoes, ja. I det fallet i alla fall. Sen tycker inte jag det är riktigt samma sak. Jeans har väl gjorts i så lång tid och av så många, precis som Oxfords eller Monkstraps eller Tassel Loafers. Där handlar det väl mer om så här, ja, de gör till sin läst och sitt formspråk och det.
Det är ju en podd, alltså en poddserie i sig. Ja. Vem var först? Ja. Vilket är originalet?
Och jag menar, det är ju ett annat sånt exempel. Vi har ju pratat mycket om Dry Martini. Väldigt lång koppling, men i den här i en Vesper som liksom blev superkänd i Casino Royale-romanen av Ian Fleming, då är det ju Kina Lillé. Mm. Det finns inte Kina Lillé idag. Lillé och Kina Lillé är inte samma sak. Så att det blir lite så här, de som är puritaner som gapar över att det ska vara Gordons och Kina Lillé. Så här, Gordons är inte heller samma gin. För det är dels olika procent idag, det är inte samma kvalitet som det var när den skrevs. Så att där kan man ju verkligen unna sig och göra det på andra producenter, för att man tar med sig det viktigaste ur receptet, det vill säga att man har lite vodka i en gin tonic.
Ja, det gäller väl även kläder, om man ska. Man tar med det viktigaste ur receptet, vad man gillar.
Exakt så. Plockar liksom russinen ur kakan stilmässigt.
Gentlemanualen, plockat russinen ur kakan sedan 2018.
Exakt,
kan vi inte säga det?
Jo, men det har
men
vi
vet väl. Du vad du och jag ska göra den 19 mars?
Ingen aning.
Vi ska plocka russinen ur Trondheims kaka.
Ja, just det.
För vi ska ut och flöga, du och jag.
Ja, vi var ju inne på det här förra veckan, men det tåls att upprepas. Ja. Kom och träffa oss så snackar vi feststil.
Ja, vi ska till Norge. Vi ska till Trondheim. Gentlemanualen besöker Trondheim i Norge, för vi vet att ni är många där över rikets gräns. Så den 19 mars, klockan 19,
helt
då
rätt.
Finns vi på plats i butiken Retro, som möjligen uttalas Retro i Trondheim. Och där pratar vi, som Andreas var inne på, vi pratar bröllop, fest, vi pratar firanden. Och dessutom så har vi med oss en smaskig morot, nämligen bestående av att man kan vinna kläder från Oskar Jakobsson, som ju är vår nära vän. Och det är Oskar Jakobsson som vi kommer att illustrera de här festtillfällena med då. Och man kan alltså vinna kläder från Oskar Jakobsson till ett värde av 5000 norska kronor, och det är ju fantastiskt.
Samt möjligheten att be oss om lite stilråd och personal shopping på plats.
Ja, vi
Hur man ska välja ut de här.
Precis, så att vi kan peka med hela handen om ni vill det, annars så kan vi komma med diskreta tips.
Annars kan vi hålla i shoppingkassen åt er.
Det kan vi göra. Eller så håller vi er dryck och snacks, för det
Precis.
Blir det.
Mysigt.
Och, ja, om man mer information och USA finns då alltså på oskarjakobsson.com.
Mm.
Vi kommer även att länka dit från våra Instagram-konton.
Ja, vi vill verkligen se er där och snacka med våra norska eller svenska eller andra skandinaviska vänner som kanske är på plats.
Ja, och det är ju så, först till kvarn. USA-datum kan ha passerats. Så att,
Men om det skulle ha gjort det så, och ni verkligen vill komma, hör av eller skriv i alla fall, eller försök signa upp, så försöker vi lösa om det i mån av plats, såklart.
Sista OSA är den 16 mars. Mm. Men vi vill träffa er, så
det vill
vi. Kom.
Och det, alltså wow, det här kommer bli svinkul.
Ja, det kommer det att bli.
Vi börjar ju det här avsnittet med att prata om mat.
Ja, vi älskar
så
det.
Så jag tänkte avrunda med en av de mest underhållande dietråden som jag någonsin har sett.
Shoot.
Det här är från Vogue 1977. Och jag ska erkänna att det är en reproduktion, för att från första gången så kommer det från, det här är alltså ett dagsintag.
Vet du vad jag tänker på när du säger diet, Vogue och 77? Då tänker jag på kokain och bakpotatis.
Roy Halstons.
Roy Halstons.
Ja, precis.
Sån här.
ja, exakt.
Som han väl levde på i.
Ja, det, han hade en stor fabless för dessa två intag.
Men det var inte det här handlade om.
Nej,
utan det här är
då en diet som jag förstått när jag läst på lite härstammar från Helen Gurley Browns bok Sex and the Single Girl från 1962, men som då publicerades i Vogue 1977.
Ha?
Alltså smaka på den här dagen. Till frukost ett hårdkokt ägg.
Ja, så länge jag är med.
Ett glas vitt vin, förslagsvis chablis, viktigt, och svart kaffe. Där har du breakfast for champs.
Men alltså, ja, jag måste försöka, stökig kvinna alltså,
som har föreslagit detta.
Som har föreslagit det.
1962 och även återpublicerat 1977. Det är fortfarande jäkligt.
Det känns ju som att kvinnan eller kvinnorna, för jag tänker mig att det är mest är kvinnor som har namnare. Det då, eftersom det var,
ja, den riktas ju till det.
Tänker att även den personen skulle vara, eller blir rätt stökig liksom, om man...
Ja. Det följs då upp med lunch. Två hårdkokta ägg. Alternativt i värsta fall pocherade ägg. Två glas vitt vin. Och svart kaffe. Du har alltså bara ätit ägg och druckit vitt vin hittills. Tre stycken totalt så här långt. Sen blir det middag. Då kommer lite variation. Cirka 150 gram grillat kött eller stekt kött skulle jag också kunna tänka. Men framförallt grilled steak. Med svart, tillagat med svartpeppar och citronjuice.
Alltså det inte, låter ju gott.
Ja, kanske. Verkligen, eller hur? Resten av flaskan chablis och svart kaffe. Och då är alltså max, alltså rekommendationen är inte mer än en flaska vin per dag.
Ja. Det har ju någon ju form typ av diet, sofistikerad alltså. Rock'n'roll-charm.
Verkligen.
Men samtidigt så skulle jag ju vilja hålla mig ifrån den kvinnotypen ganska... Alltså jag skulle
inte heller rekommendera att man dricker en flaska vin om dagen.
Nej, men det har ju, man kan ju skoja om det, vilket ju vi gör om såklart. Det mesta. Men det är ju... Man kan ju bli liksom fascinerad av... Men skulle en kvinna berätta att hon idag, att hon anammar det här... Då skulle jag ju, den känns ju lite såhär...
Orosanmälan ligger överhängande.
Ja, men det känns ju lite såhär tredje veckan på Ibiza på något
sätt.
Ja,
lite så. Jag har ju egentligen bara en kommentar, och det är ju att jag hade ju gärna bytt chablin mot någon form av Brunello där på middagen eller en mogen Bordeaux.
Definitivt.
För det känns ju lite onödigt att dricka chablis till det här grillade
köttet. Men kan du ha med kalorierna att göra kanske?
Ja, exakt. Och det här är ju också väldigt roligt, för det som beskrivs här är ju någon form av extrem LCHF med alkohol. Alltså med plus vin.
Det här påminner liksom... mig om en bok som jag, eller om det var jag och Claes Julin som hittade i en form av bibliotek på våra gamla arbetsgivare Egmont tidskrifter som det hette då, där det fanns en bok skriven av prins Bertil.
Ja, det kommer jag ihåg.
Där han gav tips. Han hade sina favoritmenyer.
Just det.
Som han då, det skulle i alla fall framstå som att han lagade dem själv, men det tror jag inte han gjorde, men det var någon form av slank billighetsmeny som bara var liksom...
Ja, just det, när han behövde gå ner i vikt inför sommaren.
Och det var sjötunga, det var kaviar och det var...
Ja, det var inte billigt
det
var smalt.
Och jag tror inte att det ens var särskilt smalt.
Nej, det är också sån tokmyt liksom. Alltså, kan vi tillägga också att oavsett om vitt vin är mindre liksom... Eller skulle vara mindre, ska man säga, jag vet inte om det är kalori eller socker de syftar till, än rött vin, så är det ju fortfarande inte att rekommendera att dricka en flaska vin om dagen om du vill gå ner i vikt.
Den
liksom. Inte på sikt i alla fall.
Jäkla konstigt.
Ja, fy fan.
Står det någonting om cigg också? Eller?
Nej, men det var faktiskt min nästa tanke. Det här känns ju som att det var ju underförstått att det skulle rökas till det här. Och den dieten heter då Wine and Eggs. Det är ganska roligt.
Wine and eggs diet.
Otroligt. Nej, men det är ju så här nu inför sommaren, om man vill komma i gentlemanalens 70-talsdiet för att krypa när, i speedosarna med värdering.
När hakar du på den där menyn, eller dieten?
Haka på när jag kliver av den, menar du?
Ja, du sitter och fingrar på något, både ett ägg och ett...
Jag har ju sagt att jag har lagat liksom 400 omelett och scrambled eggs de senaste åren. Vad fan tror du jag har druckit
till
det?
Ja, det har vi faktiskt, just det.
Nej, vi ska inte uppmuntra folk till att dricka så mycket. Men det är ju fruktansvärt underhållande att en tidskrift som Vogue ändå har publicerat
de det här. De skulle ju ta avstånd och förneka det här in i döden. Att ens har...
Alltså ens ett glas vin hade de ju tyckt var... Det är ju en otrolig skillnad. Och inte bara till det positiva, den här utvecklingen för övrigt. Att hur... Ja, jag menar, det är ju det här med måttfullhet som vi ändå vill stå bakom, att man kanske inte dör av ett glas vin om man inte har valt en aktiv livsstil där man behöver utesluta det. Om man har alkoholproblematik så ska man ju självklart inte ta ett glas vin, men jag menar att det kan bli den här renlevnadshetsen kring träning och äta minutiöst.
Ja. Och det är det berömda med balansen, att uppnå den och att den är individuell för alla. Och
utan vissa att man kan behöver inte... gå full Stenbeck heller.
Nej, och vissa kan inte hitta balansen och så vidare. Och så vidare. Och det är inte...
Men det är en strävan så god som någon.
Så är det ju, verkligen. Tack kära ni för att ni har lyssnat även denna vecka. Vi hoppas att vi får träffa er i Trondheim.
Ja.
Om inte annat så...
får vi träffa er här om en vecka.
Vi är tillbaks om en vecka.
Ha det gott!
Hej då!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.